här inne, allas våra livssituationer. Tack att du har mer att ge rakt in i våra enskilda liv och våra familjer. Och Herre, det här staden och det här landet, du har mer att ge, Herre. Det finns mer av rikedom, det finns mer av välsignelse, det finns mer av kraft, Herre. Men du har din väg och du har dina ordningar. Fader, jag bara ber att du genom den heliga ande ska öppna våra ögon så vi ser hur vi kommer in i den där skattkammaren, Herre. Jag ber om det i Jesu namn. Amen, 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 amen. Vet ni om att vi befinner oss i krig i Sverige? Alltså det är krig alltså, det är alltså bokstavligen ett och det är ytterst ett andligt krig som pågår, det rasar överallt alltså, rasar in i enskilda människors liv, familjer, äktenskap, i släkter och alla sammanhang. Ett krig om sanningen, om krig om vad som är sant och vad som är sunt. Är ni med mig? Jag vet inte hur det är här i Vetlanda med omnejd, men jag vet sannoliken nu är jag i Stockholm. Och det är ett krig, va? Och det är ett krig där ofödda barns liv är i fara. Stor fara. Och det är ytterst två som ropar upp och har en röst om det. Det vet ni om att det är. Och om man till exempel vill säga att en enkel vice talman i en riksdag säger att jag tror på en skapare, så blir hela Sverige chockat. Alltså, är inte det underligt egentligen? Alltså, jag vet inte hur det är i Vetlanda, men jag vet hur det är i Stockholm. Där är det till och med så att unga människor, pojkar och flickor, knappt vet om de är en pojke eller flicka. Alltså, det är ju något som inte är sunt. Håller ni med om det? Det är ju osunt alltså. Jag jobbar på en tidning som heter Världen idag. Och det är en kampskrift som verkligen är en flamma. Det är verkligen en kampskrift. Alltså vi växer på alla sätt och vis. Ingen här inne kan vara med om allt. Det är svårt att vara på fronten. För jag tar bilden av striden här med. Jag är bataljonspastor i det militära faktiskt. Fältpräst. Inte för att jag tycker om att strida, men jag tycker om att beordra folk till gudstjänst. Så att jag kan alltså beordra en kompani på 200 människor att komma och lyssna på mig. Och då säger jag till soldaterna så här att du kanske inte tror som jag, men det finns i skyttegravarna finns det inga ateister. I skyttegravarna är man inte ateist. Där ropar man efter någonting mer. Så min roll säger jag till dem, när kommer att vara väldigt viktig, om inte nu så när det verkligen är skarpt läge och alla förstår vad det handlar om. Är det med mig? Men lyssna, det är krig. Alltså, i krig så är det inte bara de soldaterna som är längst ut det handlar om. Det är ju en logistikkedja ända bak till trossen, är ni med mig? Och produktion av vapen av olika slag, så är det. Och du behövs i striden om du är en troende syster eller broder. Annars kan du bara lyssna. Och du som ser på det här programmet också. Alltså, vi behöver dig. Vi behöver dig i armén. Jag kallar in dig till armén. Var med. En tidskrift är faktiskt ett kampvapen där vi kan vara med. Vi har journalister som kan vara med, undersöka vad som pågår bakom kulisserna. Avslöja korruption, avslöja osanning av olika slag. Kämpa för de ofödda. Kämpa för sant manligt, sant kvinnligt. Vi tror till och med på äktenskapet. Vi tror på kärnfamiljen. Det är otroligt radikalt. De svimmar i Stockholm när man säger det. De har aldrig hört så radikalt att vi tror på mamma och pappa. Och vi tror att äldre människors liv är lika mycket värd som unga framgångsrika. Är ni med mig? Det är en fight. Och vi välsignar Israel. Och folk svimmar i Stockholm. Vi välsignar Israel. Alltså, och det gör man. Det är mindre och mindre som gör detta. Jag vill ha med dig ett år. Det vet att det händer på den stora skiften i Sverige just nu. Jag tror att det grundläggande är rätt och riktigt. Så var med och fightas med oss. Jag vill ha med dig som prenumerant på tidningen Världen idag. Även om du redan är det så vill jag att du tar en gåvoprenumeration till någon. Skicka till någon som verkligen behöver det. Faktiskt. Och om du gör det ska du få en gåva av mig. Jag har grejer med mig här. Du ska få en bibel. Det är en fantastisk översättning. Nu bibeln. Svart. Och kanske damerna vill ha en rosa. Jag var en småländsk pingstvän kom till mig en gång och sa, kan man få bägge? Svaret är nej. Den eller den. Om du tar ett års prenumeration, vad kostar det? Det kostar 125 spänn i månaden om du tar digitalt, annars är det 180. Du kan inte ens tanka en moppe för de pengarna. Går du på McDonald's med lite extra dricka per månad och så får du en bibel. Du ska få mer. Du får en bibel och så ska du få en bok som heter Olika och jämlika av Olof Edsinger. Det är en fruktansvärt grymt bra bok. Vi tror att man och kvinna är precis lika mycket värda i Guds ögon, men vi tror att vi är olika. Vet du om det? Vi tror verkligen det. Vet du om att en kvinna kom in i högsta domstol i USA och fick frågan, vet du vad en kvinna är? Hon visste inte det. Därför det är en massa politiska och ideologiska tankebyggnader. Vi vet och Gud vet vad en kvinna är eller vad en man är. Den får du också. Så får den boken också. Och jag har sagt till expeditionen i världen idag, varför ger ni så mycket böcker? De ska vara med ändå. Nej, du ska ge dem böcker. Du får en bok till. Den helige andes århundrade. Alltså jag är pingstvän och även påskvän också. Men alltså jag är pingstvän. Det här handlar om den helige ande, Vincents synen. En klassiker. Den får du. Allt det här får du om du är med ett år. Det är 800 spänn. Hallå, nu börjar det komma lite smålandsnerverna här. Så efteråt kommer du fram till mig. Så ger jag dig en gåva om allt detta. Och så får jag med dig ett år. Du behöver inte betala nu. Utan vi skickar varje år. Du som ser på det här. Om du ser det här under 2022. Om Herren dröjer. Då kan jag hjälpa dig till det här. Efter 2022 vet jag inte vad som händer. Va? Men då kanske då är det dubbelt så dyrt. Men nu fram till 2022. Okej? Okay? Tack för att jag fick säga detta. Härligt. Så var med nu och fightas lite tillsammans med oss. Så stärker vi fronten. Okej. Okay. Fader, vi ber om sanningens ande i det här landet. Det är inte bara tidningen Världen idag som kämpar. Men vi är ett vapen i ditt rike. Kraftfullt vapen, Herre. Jag ber för alla dem som är med och fightas. Och inte bara titta på fighten utan vill vara med. Och strida för sanningen. Strida för människors. Strida för de ofödda barnen. Strida för äktenskapet. Strida för frälsning och omvändelse. Strida för att välsigna Israel och Jerusalem. Den stora konungens stad, Herre. Tack för var och en som känner. Jag vill vara med. I Jesu namn, Herre. Amen, amen. Halleluja. Mår ni bra? Tack också. Leif, där är du, mitt ibland oss. Tack för att jag fick bo hos er och jag fick komma hit. Jättegott, Holger och alla. Det är så jättekul. Det är första gången igår var första gången som jag fick förmånen att komma. Jag vet knappt om jag har varit i Vietnam, ska jag säga. Jag vet att det är hemskt att säga, men det är självklart, det här är ju centrum av universum. Men det är ändå fantastiskt för mig att få komma. Tack. Kom gärna till Sigtuna. Säg till bara, vi har ett bönecenter i Sigtuna där vi är med och ber. Och det är fantastiskt faktiskt. Det är verkligen, vi har mycket bön där och det händer otroligt mycket. Så är det. Det här med att handla i tro som du nämnde lite om. Jag ska tala om idag. Jag kände att jag ska, det finns så mycket mer för var och en av oss. Men vi måste få ett ord av Herren. En strategi av Herren. Och jag ska undervisa lite om det. För ibland säger vi det är bara att tro. Nej, det handlar inte bara om att tro. Det handlar om att tro det Gud säger. Alltså, eller hur? Och han har inte bara ett löfte till dig. Han har också en strategi för var och en. Hur ska ni kunna vinna det här platsen? Hur ska vi kunna påverka Sverige? Det finns en strategi som Herren måste uppenbara för oss. Är ni med? Jag ska viga ett par, det är några år sedan nu. Och när man har vigsel så brukar jag alltid, man förbereder vigseltal. Och så tänker man oftast på de som sitter där. Så att man säger någonting till brudparet men man tänker på de som är där. Är ni med mig? Och i det här fallet så var kvinnans familj och släkt inte troende. Medan mannen var det. Hon själv hade liksom kommit till tro men brottades med tron. Och jag fick förmånen att viga dem. Och då brukar man alltid förbereda såna här klassiska kärleken, största av allt är kärleken och allt det här vet ni. Men jag fick Gud ge mig ett ord. Och så fick jag ett ord ifrån Matteus 13:44, vilket handlar om en skatt som är gömd i en åker. Det är ju inte riktigt klassiskt äktenskapsskatt i en åker. Alltså, det var ju inget bondebröllop det här. Men alltså, jag gick till min fru Anna, ska jag ta det? Ja men ta det, här är en jätte, ta det, du kan alltid få till det på något sätt. Jag är ordbrukare och bokstavsskötare i alla fall. Så förbereder jag talet och så håller jag tal och så berättar jag att jag Matteus 13:44 och jag ser att brudpar blir väldigt påverkat av det och liksom tår i ögonen och jag talar om att äktenskapet också är en skatt och med himmelriket. Efteråt så kommer paret till mig. Sven, pastor Sven, du måste titta på detta. Det här är fantastiskt. Ja, det ska det ju vara på ett bröllop, tänker jag. Men lyssna, du förstår inte. Alltså, ingen i hela världen vet om det. Vad vi har graverat in i vår ring. Jaha, vadå? Så tog hon av ringen. Jag blev lite orolig först, men tog hon av ringen. Och så, vet du vad som står här i ringen? Nej. Matteus 13:44. du står och talar om Matteus 13:44. Ingen annan än jag och min man och graveraren vet om det. Och det finns en Gud i alla fall. Blev ju hennes svar, vad är det med mig? Varför står jag och talar om Matteus 13:44? När de har, jag vet ju inte det. Men det finns en som vet det. Och om du lyssnar och tar emot det och handlar i tro på vad du får, då plötsligt kliver vi in i en övernaturligt naturlig kristendom. Och då är det spännande och härligt. Är ni med mig, kära vänner? Ni behöver som församling, du behöver som familj, du behöver som individ höra vad Gud säger till dig. Vad nästa steg är. Vad nästa uppenbarelse är. Om du vill mera, är ni med mig? Så jag tänker under, jag är inte så bra på att predika, men jag kan läsa lite Bibeln. Så häng med. Jag ska börja med en berättelse i Gamla testamentet först. Och sen ska vi landa i Jesus. Det känns väl tryggt, eller hur? Holger sa, du måste landa i Jesus, säger Holger. Ja, men det är bra, då ska vi landa i Jesus. Matteus 13:44. Det kunde jag ha tagit förstås. Häng med mig till Josua. Jag ska bara ta en liten kort grej i Josua först. Jag har tittat lite på era YouTube-kalaber. Det är härligt. Alltså här, predikanterna predikar ju här. Alltså. Och faller inte folk av Guds kraft så faller de med utmattning. Så länge som ni håller på. Känningen nog. Jag brukar ibland ha lite så här glimt i ögat. Är det okej det? Eller? Alltså, så, annars som, får vi säga som vi sa igår. Va? Som frukthandlar säger skämt åt sidor. Matteo, Josua. Så vet ni berättelsen om hur Israels folk har liksom vandrat i öknen i 40 år på grund av otro. Resan från Egypten till Guds folk, det är bara egentligen ett par veckors vandring. Så är man inne vid fronten. Men sen när man står vid gränsen och kliver in, så vet ni att 10 spejarna säger att alltså, det går inte det här. Men 2 säger att det går. Ni vet hur ni har hört den här berättelsen. Och så slutade det med att man fick vända ut i öknen. Och så fick man gå 40 år i öknen igen. Okej. Alltså otro leder alltid till en ökenvandring. Har du någon gång känt det var väldigt vad vi trampar omkring i varv efter varv. Och det är bara sand. Och det är, vad håller vi på med? Är ni med mig? Just det. Videokillen sa. Du ska stå still, Sven. Ja, då sa jag till honom, men det står i Bibeln att han ska leda oss när vi går bedjande fram. Så, men jag får vara lite oledd här nu och stå stilla. Men i alla fall, otro ledde Israels folk i 40 års ökenvandring. Men till slut kommer de tillbaka till gränsen igen. Okej. Och så kliver de in i löfteslandet. Och vad händer? Man stöter på en gigantisk stad som heter Jeriko. Och på den tiden så måste man inta de här städerna för att den dominerade regionen. Man kunde liksom inte bara gå förbi. Man måste vinna över Jeriko. Det finns ett Jeriko i ditt liv. Det finns ett Jeriko i det här för Vetlanda. Men vad händer? Följ med mig i Josua 6 kapitlet. Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn. Sverige är stängt och tillbommat för Guds folk. Eller hur? Alltså, Svensson här ute. Börjar man tala om, alltså, generellt sett, om jag börjar tala om religiösa ting, de är fullkomligt ointressant. Alltså, det finns ingen som vill vara med om dem. Om jag skulle säga till mina grannar, vill du vara med i en religiös förening? Nej tack, säger de. Men det finns en strategi att nå in. När man börjar tala om någonting annat, vill du uppleva kraft in i ditt liv? Ja, det är intressant. Vill du vara med om att ditt barn som knarkar ska bli fri från knark? Ja, men det är jag intresserad av. Vill du vara med om att kunna tolka drömmar där Gud berättar om din framtid? Ja, men det är jag. Är ni med mig? Man kan faktiskt tala på andra sätt. Men okej, vad som händer här nu? Nu var Jeriko tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. Det var stopp för Guds folk. Och Herren sa till Josua, se, jag har gett Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. Underbart. Det vill säga, tro är en övertygelse om att det Gud har lovat är han också mäktig att hålla. Men hade Josua gått på gamla erfarenhet här nu, då hade han ju börjat attackera Jerikos murar som man brukar göra. Eller hur? Och det hade varit jobbigt, det hade inte gått på det sättet. Därför man måste ta ett steg till. Först måste det vara givet av Gud. Men nu kommer en sak till. Ja, vad ska jag göra? Tåga runt staden med alla stridsdugliga män. Gå runt staden en gång. Så ska du göra i 6 dagar. Och så kommer det 7 präster. Ska bära. Det är en strategi. Börja tåga runt. Varv efter varv efter. Det är ju snurrigt. Eller hur? Det var lite ordlek här nu. Alltså, att det är inte det vanligaste fallet när man ska inta en stad. Var inte att tåga runt varv efter varv. Men vad gjorde Josua? Han trodde Gud. Inte bara om att han hade fått staden också. Utan hur han skulle vinna över staden. Gud har gett oss en oerhört seger alltså, i Kristus. Men vi måste veta hur vi ska inta ditt Jeriko och mitt Jeriko. Strategin. Ett varv. Jag kan tänka mig att alla hade ju lydnad för Josua. Sen är Josua så man gick ett varv. Hände ingenting. Man gick ett varv till dagen 2. Hände ingenting. Tredje dag ingenting. Fjärde dag ingenting. Femte dag ingenting. Tror du? Alltså, jag kan tänka mig, vad håller vi på med här? Men Gud har sagt någonting. Och sen, sista dagen, 1 varv, 2 varv. Sista dagens näst sista varv. Då, mina vänner, sätts tron på utehåll. Eller hur? Men så går man det sista varvet, sista dagen. Och man blåser i trumpeterna och muren rasar. Vi behöver få ett folk som hör vad Gud säger och gör vad Gud säger. Hör vad Gud säger och gör vad Gud säger. Är ni med mig? Är det okej om jag går ner en trappa ner så här, broder? Okej. Okay. Nej, så. Man får lida folk här i Vetlanda har jag förstått. Okej. Okay. Min vän, vi måste höra vad Gud säger. Vi måste höra vad Gud säger och vi måste göra. Den 5 juni 2018 befinner jag mig i Sigtuna på morgonen. Vi har flyttat dit för Herren, vi har upplevt Herren att vi ska vara där. 5 juni kommer jag ihåg det, för det var dagen innan nationaldagen. Jag är en sån här morgonmänniska. Är du en morgonmänniska? Hur många är morgonmänniskor här inne? Upp med handen. Ni är de mest andliga. Min fru, hon är inte morgonmän, men hon är kvällsmänniska. Hon får alltid sista ordet hemma. Det kan jag säga. Så det, hon, sista argumentet minns jag inte. Men jag är så här, jag är 04:30 i min morgon. Och jag går alltid upp så tidigt. Och jag var uppe tidigt på morgonen. Och sitter, och då är jag inför Herren. Och så får jag tilt av Herren. Det kommer så oerhört överraskande. Han säger till mig, res upp ett bönealtare i Sigtuna. Placera den i Salemkyrkan. Salemkyrkan? Just ja, det är en gammal baptistkyrka som ligger strategiskt. Nu har det blivit en ekumenikakyrka, men det är strategiskt precis i centrum, på en kulle. Och jag hör mig säga till Gud, jaha, men jag vet inte ens vem som är pastor där. Jag fick inget svar. Men vad gör man? Jag söker upp pastorn i Salemkyrkan. Jag berättar detta. Vad hände? Han öppnar upp sin kyrka och säger, du får komma hit och starta ett bönealtare. Och jag och min fru smörjer en vit sten symboliskt. För man bygger ett altare så finns det viss symbolik. Vi smörjer en sten med olja. Det första vi gör när vi har vår bönesamling, det är ett ytterligare tilltal. Vi vänder våra händer och så ber vi för en gigantisk stor kyrka som heter Mariakyrkan. Det är alltså det är Svenska kyrkan. Det är en enorm kyrka. Byggd 1247. Den är 775 år gammal. Vi vet ingenting om kyrkan. Vi vet ingenting om prästerna. Ingenting. Vi bara ber, Herre, om det kommer en riktig väckelse. Då kommer ju folk att gå dit och de tror det är en kyrka. Och så går de in i den här kyrkan. Den är jättestor. Alltså, det är Sveriges största stenkyrka. Vi tänker inte mer på det. Och så kommer pandemin 2019. Och då gör församlingen, alltså, i den här Salemkyrkans pastor och hela teamet, de stänger hela de stänger all verksamhet och sparkar ut alla som hyr. Så vi får inte vara kvar där. Då går jag ner till kyrkoherden och säger god dag, jag heter Sven Almqvist och så vidare. Och det visar sig att han är en bibeltrogen man som var med anden och säger, men vad härligt, jag öppnar upp kyrkan. Du kan inte vara stora, men du kan få vara en kyrka bredvid här. Det heter Studiokyrkan, 150 meter härifrån. Det är en fantastisk. Där får du vara och be, hur mycket du vill. Men vad härligt, sa jag. Den är på kyrkogård, så vi har levande möten på en kyrkogård, med levande böner på en kyrkogård. Underbart, alltså. Det är uppståndelse varenda dag. Så han sa, du får vara hur mycket. Jag har hur mycket lokaler som helst, men jag har inte lika många visioner som du, så spring med det du har. Visst är det häftigt? Så idag har vi alltså ett bönecenter. Och då är det så här, där borta ligger en ruin bredvid Mariakyrkan. Vad är det för ruin? Det heter Sankt Olofs ruin. Det är en ruin som en av Sveriges absolut första kyrkor. Den byggdes på 1100-talet. Den revs ner av lettiska vikingar på 1140-talet. Under den ruinen finns ytterligare ruin. Förmodligen från 1000. Det är kanske Sveriges första kyrka. Och när kung Olof Skötkonung, du som kan historia, Olof Skötkonung var den första svenska kungen som blev riktigt frälst, döpt i Husaby, kom upp till Sigtuna och sa, och när en kung blev frälst, då vill han erövra landet. Det finns en gammal källa, och vi har redan från första bönetillfället sagt, den här källan ska fyllas, den ska springa upp och börja fyllas med vatten igen. Så vi ber för nationen. Orkar ni höra mig berätta? Får jag berätta en grej till som är rätt häftig faktiskt. Så jag är ju pingstpastor, pappa var pingstpastor, farfar var pingstpastor. Men jag gillade Levi Petrus, har ni talat om honom? Det är ganska fin, det var en härlig man alltså. Ibland när jag möter pingstvänner får jag säga dock att kristendomen började inte med honom. Det gjorde inte, men det fanns kristna före honom. Men i alla fall, han var en härlig man. Så jag är lite Levi Petrian också. Och han var ju dubbelanslut. Han var ju med både i Svenska kyrkan och pingst. På den tiden, det är mycket som har hänt i Svenska kyrkan, håller med? Alltså, så man undrar alltså. Men så möter man vissa sammanhang när det finns troende, andefyllda präster. Man säger, finns det här i Sverige? Alltså, det är ju häpnadsväckande alltså. Och de längtar efter ett vidrörande från Gud och sa, ja, ni vet vad ni har med. Här ber vi pentakostala böner, så jag, ja, det är härligt. Det är härligt. Och vad som har hänt i alla fall är att vi har fått enorm stor frihet att verka där. Så länge vi nu kan verka. Ska jag berätta det här? Törs ni höra? Orkar ni höra det? Ni är så radikala här inne. Ni blir chockade. Men alltså, jag har sagt, ni vet vad du har med. Jag tror på allt som står skrivet. Står någonting på pärmarna tror jag på det med. Alltså, jag tror på allt. Ja, men vad härligt, sa han. Vi kanske inte delar alla uppgifter. Men du får vara här. Vi känner att det är rätt. Och så kom jag på att det var så här kyrkoval. Ja, ni vet att det var kyrkoval för något år sedan. Politiker i kyrkan, det är inte klokt. Ut med politikerna, tänkte jag. Du, jag har ju rätt att rösta. Så jag frågar kyrkoherden, vilket parti, finns det något parti som vill bli ut med politikerna? Ja, det finns ett parti som heter POSK, POSK. Ja, det låter bra. Så jag ska rösta på, jag går med POSK. Jag är fullkomligt opolitisk, alltså. Men jag går med POSK. Ringer en läkare, hej, jag heter Elisabeth Bonnier. Jag är ordförande i POSK. Jag har sett att du har gått med i vår, jaha, just. Kan du tänka dig ställa upp som på vår valsedel? Alltså, sa jag, alltså, det är inte min grej, sa jag. Alltså, men du kan väl vara långt ner, alltså. Du kan dra någon röst, jag vet lite vem du är. Alltså, ja, jag sett mig där. POSK fick 53% i hela Sigtuna församling, egen majoritet. Hon bara, det är inte beror på mig, men alltså, jag kanske var med någon röst. 53%, så alla sossar och allihopa fick gå. Så nu fick vi ta helt kontroll över allt sammans. Och vänta, det slutar inte där. Så ringer hon och säger till mig, Sven, jag har ju förstått att du inte är så jättekanske van hur funkar i kyrkan. Nu är det så här att kyrkorådet, det är de som är regeringen, det är vi som jobbar. Men det finns ett fullmäktige som är alltså alla partier, från SD till sossar och alla. Alltså, vi behöver en talman, alltså, det är den högsta politiska rollen. Och eftersom alla, vi fick så många röster, så alla vi som är aktiva, vi är med i kyrkorådet, vi skulle behöva en position. Om inte du har det så går den över till nästa parti. Vi är fortfarande majoritet, men det blir lite krångligare. Kan du tänka dig bli talman, ordförande i kyrkofullmäktige? Du, det är högre position i kyrkoherden. Jag tänkte, ja, men snälla, någon sa, jag gör ju inte. Jag är idag kyrkofullmäktiges ordförande i Sigtuna församling. Alltså, det. Kan du förklara det, Holger? Alltså lik Daniel, fast det är jag är ju så härlig Daniel i Bibeln. Alltså, ni vet, han var i en miljö han inte var van med, va? Men tjänade Gud. Så, och kyrkorådets ordförande, hon är härligt troende. Och jag är ju ordförande, jag är härligt frälst. Så nu har vi bestämt att alla som har varit röstade här, allt ifrån SD till sossar till borgare, alla, ni bör gå kristendomsundervisning så ni vet vad ni håller på med här. Jajamän, så säger de. Så nu går de kristendomsundervisning. Så allt är möjligt. Vad säger det? Allt är möjligt om Gud får öppna en strategi. Vi måste be. Men alltså, det är inte, om Gud säger gå runt, då går vi runt. Om Gud säger gör så, gör så. Är ni med mig? Allt är möjligt, men vi måste lyda Gud. Och inte ha förutfattade meningar. När man kommer med spetälska, hör talas om att det finns en Gud i Israel som kan bota sjuka. Han kommer till Elisa, har ni hört den berättelsen? Och säger, jag har spetälska, vad ska jag göra? Gå och doppa dig i Jordan, sju dopp. Absolut inte, du ska göra så här med armarna, så här ska du hålla på med. Och han åkte därifrån, irriterad, för han tyckte, så här ska det ju gå till. Det finns väl finare floder än Jordan där jag kommer ifrån. Och till slut så åker han iväg. Och så är det väl en av hans tjänare som säger, men om profeten hade sagt något svårt hade du ju gjort. Gå och doppa dig. Ja, jag går väl och doppa mig. Och han blir botad. Ha inte förutfattade meningar på hur vi ska. Låt Gud få tala om vad vi ska göra. Är ni med mig? Och nu ska vi gå. Jag vill höra lite förkunnelse om Jesus. Bra syster, då går vi till Markus 11. Då ska vi ha Markus 11 här nu. Markus 11. Okej, okay? För det finns mer. Allt är möjligt. För Herren har vunnit en fullkomlig seger för den som tror. Vet du vad det är för valuta som fungerar i Guds rike? Det är trons valuta. Och tro är en övertygelse om att har Gud sagt någonting så är det möjligt. Tron handlar. Är du med mig? Gud kommer inte att svara på dina böner för du tjatar. Gud kommer inte att svara på dina böner för att det är så synd om dig. Det är synd om dig. Men det är inte därför. Det är inte därför. Han kommer att svara när du tror honom om det. När Gud ser en man eller kvinna som tror sen, I like it. Det ska jag välsigna. Vi måste tro Gud om det. Det är inte min förkunnelse. Det är Jesus. Okej. Okay. Markus 11. Nu gick jag ner, förlåt mig. Jag ber om syndernas förlåtelse. Men jag är faktiskt kyrkofullmäktiges ordförande i Sigtuna. Så jag, nej, jag skojar. Jag skojar. Nu var det lite humor här bara. Men det är en fantastisk plats. Kom dit, får ni se. Vi ber fram fredag. Varje fredag, 3 timmar, ber vi mellan 10 och 1. Alla välkomna. Markus 11. Ska du få höra en mycket märklig förkunnelse. Jag ska försöka utlägga den lite. Nu glömde jag faktiskt ta klockan här. Men alltså, står det så här. Ni har hört den förut, men jag ska ge en grej som för mig blev en hel lösning. Markus 11. Vers 12. När de dagen därefter gick från Betania blev Jesus hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad, för fikonens tid var inte inne. Vers 14. Jesus sa till trädet. Alltså Jesus talade till träd här. Inom parentes, jag har känt så ibland på vissa sammanhang också, men det är en annan sak. Inte här. Jesus sa det till trädet. Aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Hans lärjungar hörde det. Det betyder att han talade högt. Okej. Så händer det en massa andra grejer. Och så kommer vi. När de, vers 20, nästa morgon gick förbi fikonträdet, såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus, Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus svarade dem, ha tro på Gud. Jag säger i sanningen, om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er fader i himlen förlåta era överträdelser. Men vänta nu. Är det sant det han säger? Ja, men hallå, eller hur ska vi förklara bort det här? Och då tala till berg. Nu ska vi utlägga det. Lyssna nu. Vad står berg för? Berg står för en omöjlighet. Det är omöjligt mänskligt sett. Alltså det är omöjligt. Berg är en omöjlighet. Han säger att den potential som finns i livet med mig är att omöjliga ting kan ske. Okej. Okay. Vad ska man göra? Gapa och skrika på berg? Ja, vänta nu. Han säger att det finns en kraft i namnet Jesus. Det finns en kraft som är så stark att det omöjliga kan ske. Berg, någonting som står i vägen för Guds vilja. När ett berg häver sig upp och kastar sig i havet, vad betyder det? Det försvinner från din åsyn. Havet sväljer det. Om du befinner dig i ett sjukdomsberg, i ett ekonomiskt berg, i ett relationsberg, i någonting som är omöjligt, så finns det en möjlighet att du kommer att kunna se det försvinna. Men du måste ha den ordning Gud säger. Och vad är ordningen? För mig dröjde det många år innan jag fattade. Det börjar med ha tro på Gud. Vad då tro? Tro är en övertygelse om att det Gud har sagt. Alltså börja trons mirakel med att höra. Vad uppenbarar du egentligen? Vad säger du? Är det möjligt att Jerikos mur ska falla? Ha tro på Gud. Är det möjligt att någon ska kunna, som kanske är omöjligt, bli botad? Är det möjligt? Ha tro på Gud. Där så börjar miraklet med lyssnande. Först lyssna. Trons ingång är att höra och ta emot det Gud uppenbarar. Så att trons lyssnande ger trons en övertygelse som du sen ska, steg 2, tala ut. Tro talar om ting som ännu inte finns, som om det fanns för att det ska finnas. Det är superviktigt. Tro är en övertyg. Det är inte gap och skrik i första hand, men det är ett tal. Så då är det så här, när Gud har uppenbarat någonting, så börjar, här kommer bönen in. Jag har ju skrivit en bönbok här som heter Makt med Gud. Vi måste lära oss be. Jag säger er, om någon, vem är någon? Är du någon? Ja, någon är jag väl. Ja, men då är du. Någon är du väl. Om någon säger, du behöver inte vara präst eller levit. Om någon säger, som har fått tro, som har fått en uppenbarelse, säger till det här berget, inte alla berg. Vi måste lära oss att be konkret. Vi är alldeles för flummiga. Jesus välsigna hela Vetland, alla. Hur ska du veta att det sker? Men herre, du ser min granne Pelle, han som förbannar dig. Herre, hitta en strategi någonstans. Är du med mig? Konkreta bönesvar. Böner kan ge konkreta bönesvar. Om någon av er får ett besök mitt i natten. Kommer du ihåg den berättelsen i Lukas 11? Om någon av er får ett besök mitt i natten. Och så säger han till er. Låna mig 3 bröd. Och du inte har någonting, vad gör man då? Häng med mig till Lukas. Orkar ni med det här? Jag vet att det är jobb och skola och allt imorgon. Men ta snabbare. Lukas 11. Jag ska visa trons det här med. Sen ska vi tillbaka till Markus 11. Lukas 11 är det väl. Jesus säger så här. Han sa, om någon, vers 5, om någon av er har en vän som går till honom mitt i natten och säger, kära vän, låna mig 3 bröd. För en annan vän har som är på resa kommer till mig och jag har inget att sätta fram till honom. Det vill säga, här är en person i ett behov av ett mirakel. Jag behöver 3 bröd, jag har det inte. Jag behöver hjälpa någon med 3 bröd, jag har det inte. Vad är det man gör då? Vem av er skulle inte svara till honom inifrån? Stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt mig. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver. För att han är så oförskämt djärv, eller påträngande, stod det i 1970s översättning. Här beskriver Jesus vår himmelske fader som en sovande rik vän. Har någon av er någon gång upplevt, hallå Gud, var är du? Är ni ärliga? Ni har aldrig upplevt det. Men vi i Sverige, Stockholm, har upplevt att hallå Gud! Vi vet att Gud är mäktig. Vi vet att Gud är rik. Men ibland, Jesus säger, det finns en behov av att väcka Gud. Han är vaken, men det är som att det finns en tröghetsfaktor. Hallå Gud! Förr i tiden talade man om att man bad tills det bröt igenom. Nu bryter de flesta ihop innan de ens kommer fram till det de ska bryta igenom. Alltså, man ber tills det bryter igenom. Men när man ber de här bönerna så ber man konkret. Gud, vi behöver 3 bröd. Jag har det inte. Till slut kommer han säga, jag ska ge dig allt du behöver. Men du behöver ju inte allt. Ber du om 10 bröd så kommer 7 möglar. Du kommer inte få det. Du ber inte om ett bageri. Om du behöver, och är behovet 3 bröd, så kan du få 3 bröd. Herre, låt oss få inta en strategisk böneplats mitt i den viktigaste platsen i Sveriges kristnande. På ett mirakel sätt får du det. Det hade inte gått om jag hade stått utanför och skrikit. Eller kommit med plakat, mera bönehus till vilda människor. Det hade aldrig gått. Är ni med mig? Trons bön talar till det som står i vägen. Konkret, det berget. Tro Gud, tala till det berget. Häv dig upp, kasta dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta. Vet du vad som hände med Jesus när han förbannade fikonträdet? Aldrig mer ska något frukt ätas från dig. Det är ju en förbannelse av trädet, eller hur? Petrus säger själv, du förbannade fikonträdet. Det hände ingenting i det synliga. Men 24 timmar senare syntes det. Och då säger Jesus, det har vissnat från roten. Vad är rot för någonting? Rot är ju orsaken till trädets existens. När man ber trons bön så börjar man syssla med rot och inte med symptom. Vi håller på att be alldeles för mycket på symptom. Vi håller på att be symptom hela tiden. Det är ju roten till din sjukdom, roten till din förbannelse, roten till problemet vi tar i. För om det bara är symptom så, och inte tar bort roten, så kommer problemet tillbaka. Är ni med mig? Eller talar jag grekiska för? Ni kan ju grekiska, ni är så duktiga här. Lyssna med vän. Vi skulle behöva bli bibliska. Jag har ett Jeriko här. Gud säger, jag har gett er staden, men ni ska gå min strategi. Jag tror att det finns helande här i Israels Gud. Absolut. Jag har en strategi. Doppade 7 gånger i Jordans flod. Ja, men så har vi... Gör det. Det finns ett berg i vägen. Absolut. Vi förnekar inte berg. Men det finns en Gud som är större än berget. Tro mig om det. Och börja tala till roten att det ska vissna. Om vi kan börja bli så, då kan det börja hända saker igen. Alltså. Behöver Sverige Gud? Behöver Sverige den helige ande? Behöver Sverige ett regn från himlen? Därför säger jag er, allt vad ni ber om och ber, tro att ni har fått det. Den tron kan jag ge er. Så ska det bli ert. Men, och så kommer det här med förlåtelse. Det är superviktigt. Alltså. Förlåtelse. Mm. Halleluja. Jag tror jag har hållit på i 45 minuter nu här, alltså, och så vidare. Men alltså, lyssna min vän. Det finns mer, men vi måste börja söka Gud. Inte som ett religiöst iver. Det är inte för de många ordens skull. Hedningarna tror att de blir bönhörda för de många ordens skull, inte därför. Men vi behöver lära oss höra Gud. Vi behöver komma inför Gud, Herre. Och jag älskar bönemöten, Holger, som du gjorde reklam för här. Det är bara det att du blir inte en bedjare bara för att du går på ett bönemöte. Om 3 kronor skulle kalla mig att bli en del av deras lag. Vet du vad 3 kronor är? Ett ishockeylag. Ni är så heliga här så ni kan aldrig... Så vill jag. Och jag ska inte gå in på sån här idrott. Så vidare. Vi alla vet ju att Djurgården är bäst. Men det ska jag aldrig säga offentligt så. Alltså, självklart. Men ni har rätt att ha fel uppfattning. Men i alla fall, lyssna. Om 3 kronor skulle kalla mig till sitt ishockeylag. Och jag skulle sätta på mig skridskor. Jag är fruktansvärt dålig på skridskor. Alltså, jag skulle inte bli otroligt mycket bättre. Bara för att jag åker med... Lyssna nu. Man lär sig åka skridskor först innan man spelar i ett lag. När bedjare kommer samman. Wow. Det är bra att du går på bönemötet. Men lär dig ensam först. När du ber, gå in i din kammare. Stäng din dörr. Och be till din fader som är det fördolda. Då ska din fader som är det fördolda belöna dig. Ja, men vad är det för belöning? Jag kan tala om för dig. Han är inte en snål gud. Ja, men jag vill veta först. Nej, du ska handla först. När du han, herre, har du med? Gå in, stäng din dörr. Ta bort den där tingesten. Som tar så mycket tid av oss. Har någon av er någon gång varit med om att ni har satt er framför en tv-apparat eller en sån här. Och sen en timme senare, åh hjälp, vad har jag gjort? Alltså, man, det är inte så att du behöver synda. Det var, åh hjälp, det tog visst en timme. Ja, vad du tittar på är ingen aning, bara skräp. Det behöver inte vara synd, men tomhet. Vi måste lära oss, gå in i din kammare, stäng ute alla andra ting. Och säg, fader, här är jag. Här är Sven Almqvist, här är vad vill du med mig? Jag blir ju inte yngre med åren. Utan det är som att man blir äldre varje år, jag märkte det. Och egentligen har jag tänkt så här, Gud, Holger, jag tänker, det här är fantastiskt. Det här är fantastiskt, Leif, tänk på så här nu. Jag har aldrig vetat så mycket som jag vet just nu. Om min egen svaghet, om andras svaghet, om Gud. Jag har ju lärt mig jättemycket av misslyckandet, och, eller hur? Jag har ju aldrig, nu kan man äntligen göra skillnad. När jag var ung, vet ni, jag var 20 år gammal. Oj, oj, oj. Det var, jag visste allt. Nu vet jag. Gode Gud. Hur beroende man är av Gud alltså. Och av varandra. Eller hur? Men nu kan vi ju ändra på det. Varför använder Gud massa 80-åringar? Abraham eller Moses? Ja, det tar så vansinnigt lång tid innan man blir ut. Man kommer underfund med hur beroende av Gud man är. Moses högg el, massa egypter, och Petrus högg öron av folk och så vidare. Det är ju inte så bra. Alltså, man behöver nu, äntligen. Eller hur? Nu känner jag mig. Nu. Tänk så. Jag tänker på 30-talet, det var så härligt. Det var jättehärligt, men du lever ju inte där nu. Nu är du här. Människor är så onda nu. Jajamensan. Men du är god och Gud är densamma, eller hur? Kom igen, trons ande. Och sen när vi som är i kammaren och ber kommer samman och hjälper, det händer mycket. Okej. Okay. Fader, jag tackar dig för mina syskon här i Vetlanda med omnöjd, herre. Herre, vi vet att du har gett oss Jeriko. Därför det säger du i ditt ord. Vi tror det om dig. Men hur? Herre, det där berget, den där roten, herre. Herre, ge oss den där gudomliga strategin som kollektiv, som familjer, som individer. För du har oerhört mycket mer att ge till var och en av oss. Herre, låt oss varje dag pröva och värdera vad vi håller på med. För tiden går. Herre, tack att det finns en strategi att vinna Vetlanda. Det finns en strategi att vinna Öksjö. Sverige. Sverige kan än en gång bli ett land som skickar ut missionärer över hela världen. Herre, hjälp oss att gå förbi alla religiösa system och kontrollapparater. Det är ju dig vi är beroende av, herre. Vi förbannar inte alla som försöker, men vi tar av oss Sauls utrustning och vi kommer med Davids stenar när vi möter vår Goliat. Fader, gör oss inte till teoretiker, gör oss till bedjare. Så vi ber igenom alla hinder. Kan du använda en åsna i Bibeln, kan du sannoliken använda oss. Far, jag tackar dig för trons ande. Det behöver inte vara gap, behöver inte vara skrik, men trons ande. Tro en övertygelse om att det Gud har sagt är möjligt. Fader, låt din levande förkunnelse än en gång få dominera våra olika konferenser och allt där. Herre, förut var det bibelstudieveckor. Nu har det blivit tittarveckor i mångt och mycket. Fader, låt oss återerövra ordet och tron och bönens ande. Fader, det är, om du tar en här inne som går hela vägen med dig, och Sverige kan faktiskt skaka av det. Herre, jag tackar dig för den här församlingens tro om att nå ut via internet. Och Herre, tack för tusentals människor som bara ser en sån här enkelt möte. Men du är här. Därför blir det väldigt djupt. Du är inte beroende av någonting annat än trons lydnad. Människor som söker det. Men också lever i förlåtelse. Vi lever i förlåtelse. Vi förlåter allt och alla. Men vi är här för att tjäna dig. Vi har tro för större ting, Fader. Halleluja. Hjälp oss att komma ut ur våra små världar som så lätt binder oss. Världsliga bekymmer, rikedomens lockelse och alla möjliga begär kväver ju skörden. Och det sås, men allting bara kvävs hela tiden. Därför att vi inte säger nej. Gå in och stäng din dörr. Och be till din fader som är det fördolda. Ska din fader som ser i det fördolda belöna dig med att berg efter berg kastas i havet. Allt är möjligt. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Jag ska berätta en sista berättelse här innan jag sätter mig här nu då. Och jag vet att tiden går och så vidare, men jag är billig i timpenning. Lyssna. När jag var ung evangelist. Ja, jag vet att du tänker det var jättelänge sedan. Ja, det är sant. När jag var ung evangelist så var jag i jobbade jag i Eskilstuna pingstförsamling. Jag bodde i en etta på Hökatan och 18 kvadrat tror jag det var. Alltså, det var otroligt. Det var det jag hade råd med också, men jag gjorde ingenting. Då lärde jag känna en granne som heter Alf. Han var 29 år då och han var officer. Eller han hade blivit sparkad från Försvarsmakten. Han hade supit sönder sin tjänst. Så han var alkoholist, 29 år gammal. Och när han hörde att jag var bataljonspastor, för jag hade valt det. Jag hade gått vanlig militärtjänstgöring och för mig syftet att bli reservofficer just för att kunna göra predika som jag berättade för er. Så att han var så fascinerad över det. Då hade vi en viss gemensam punkt. Men det här med Gud och Jesus, alltså, jag kan inte citera vad han sa, men det var inte positivt. Men han gillade mig. Så när Alfa var berusad kom han till mig, och man säger så här, han kom ofta till mig. Och jag pratade om Jesus och han skrattade, men han tyckte om mig. Sen flyttade jag som man gör som är pastor. Så jag flyttade vidare till nästa värld och glömde helt bort honom. Många, många år senare ringer min telefon. Är det Sven Almqvist jag talar med? Ja. Kommer du ihåg mig? Det här är Alf. Och du vet hur det är när man har haft massor med människor och möten och bibelskolor och allting. Jag sa, ja, Jesus vet vem det är. Nej, kommer du inte ihåg mig? Alltså, jag, kanske Alf Blomberg från Gredby var det väl, i Eskilstuna. Ja, jaha, är det du? Ja, hej Alf, hej. Ja, jag bara måste berätta. Jag vet att jag var väldigt hård mot dig och elak och så vidare. Ja, det var det. Men sen försvann du bara. Ja, men jag hade ju flyttat. Jag hade liksom inte. Du bara försvann. Jo, men jag flyttade vidare. Men jag ska berätta för dig. Något halvår efteråt, du hade åkt, så mötte jag Jesus till frälsning. Och jag har blivit frälst och varit frälst. Och jag har varit nykter i alla dessa år. Ja, men det är ju fantastiskt, Alf, sa jag. Undrar, men varför ringer du nu? Alltså, typ, vad fick du att ringa nu? Jo, sa han. Jo. Det var så att jag gick igenom mina vinstlådor, alltså lådor. Jag rensade upp. Är ni också sådana som spar massa grejer? Alltså, han rensade upp i vinstlådor. Och så hittade jag ett brev. Ett sånt här militärbrev från dig. Då hade jag varit ute på en fältövning. Det kallas för repövning kan man säga. Jag har varit ute på skogen. Så hade jag skickat en sån här militärpost. Giv akt, Blomqvist. Giv akt. Gud älskar dig, bataljonspastor Sven Almqvist. Hade jag ju skickat dem med lite glimten i ögat, va? Och det hade jag hittat då. Just ja, den där prällen som bodde granne med mig. Jag måste berätta att jag blivit frälst. Vet, alltså. Så då hade han, det var väldigt vad du har flyttat, sa han. För jag har letat och letat och letat. Men nu kommer det. Så jag ville bara berätta att jag är frälst och att jag är nykter. Och att tack, tack för att du vittnade för mig. Lyssna min vän. Du kanske möts av hån och spott och skakar på huvudet. Men om du vittnar det levande ordet i tidens längd. I tidens längd. Okej. Kan ni komma fram, kära vänner? Vi går mot någon form av avslutning. Jag vet inte. Poängen med hela den här kvällen är Gud har mer för dig. Han har gett dig ditt Jeriko. Han har gett dig din stad. Jag vet inte vad det innebär för dig. Det kan innebära en släkt. Det kanske innebär att du har en tjänst någonstans. Du kanske har en förebedjad tjänst. Du kanske har en själavård tjänst. Du kanske har en ekonomisk tjänst. Du kanske är företagare och ska bli mång miljonär. Och satsa och skicka ut missionärer över hela världen. Allt vad du ger, det gör du rik i himlen. När vi dör får vi inte ta med oss någonting till himlen. Annat än det vi har gett. Jag vet inte din kallelse. Jag bara säger, syster och broder. Lyssna. Gud, hur ska vi inta Jeriko? Hur ska jag göra? Vad är det för berg som står i vägen? Vad ska jag säga? Ska vi stå upp tillsammans? Vi ska be om trons ande. Fader, jag ber om trons ande. Låt oss tro dig om större ting. Vi kan inte hålla på och gunga fram i någon frikyrkogunga eller svenska kyrkagunga. Det funkar inte alls. Det måste vara fött av dig, Herre. Gör oss till andliga vikingar igen som erövrar i anden, städerna, länderna. Bränner ner fienden andligt sett. Och intar och räddar människor som är fångade i synd och elände. Det finns kraft över varje drogande. Det finns kraft över varje alkoholande. Det finns kraft över varje skuld. Över varje problem. Du är större än alltsammans. Du är större än alltsammans. Ge oss tro för det här. Halleluja Jesus. Halleluja. Tror du Gud om det? Tror du Gud har större saker för dig än vad du är i? Absolut. Halleluja. Nu ska Stefan leda oss med sitt team här. Sin familj leda oss och lovsång. Och du, vill du ha förbön? Även du som är på nätet här. Han är där nu. Ja, men jag ser det här programmet ett antal veckor senare. Gör ingenting. Han är inte beroende av tid och rum. Tro Gud om det. Och om det är så att du är här nu och säger jag skulle vilja ha förbön. Bara att få tro. En inre över. Eller jag behöver få höra. Mästaren viska någonting till mig. Du kan stå kvar självklart. Men om du vill få förbön så är vi här. Och vi ska be för dig. Gud välsigna dig. Fundera på om du ska vara med i världen idag, erbjudandet. Fråga Herren, inte mig. Frågar du mig så vet du redan svaret. Men fråga Herren. Ska vi be? Varsågod Stefan.